Vi tackar dig, Jesus Kristus. Vi prisar och ärar dig, Fader. Amen. I himmelen. Vi får gå inför ditt ansikte och vi tackar dig för den närvaro vi förnimmer som är här, Herre. Tack att du bor i våra inre genom den heliga Ande. Vi tackar dig också att du välsignar oss och alla som lyssnar på det här. Och alla som är med i mötet idag med din Ande, Jesus. Vi tackar att vi enkla människor, behovets barn, får komma till dig, Jesus. Och få ta del av dig, Herre. Tack att du vill fylla oss var och en med din Ande. Och du vill trösta, du vill hjälpa, du vill korrigera och lyfta, Jesus. Fader i himmelen, vi ber om en visdomens och en uppenbarelsens ande. Som ger våra hjärtas ögon ljus, Herre. Tack att du ska leda oss var och en. Och tack att du vill välsigna församlingen här i Borensberg, Jesus. Och ledarskapet välsignar och leder du, Herre. Det ber jag om så att din vilja kan ske. Vi vet att det är det bästa, Gud, så sker din vilja i våra liv. Och vi tackar att du fyller oss var och en med din ande nu. Vi lägger allt oss själva i dina händer. Jesu namn. Amen. Ja, vi är goda händer, vänner. Vad skönt det är. Det är ju inte så att du och jag kom på en dag att nej, nu ska jag nog leta reda på Jesus så att jag får följa honom. Utan sanningen är ju den att han har sökt efter dig. Det är han som har dragit dig. Det var hans kärlek som sträckte sig ut och började dra i dig som gjorde att du och jag blev intresserade från första början. För vi människor är efter syndafallet så fallna så vi är inte ens intresserade och inte ens tror på Gud automatiskt. Det kan finnas lite små spår kvar hos barn, märker man, av en gudstro som, för de kommer ju från Gud. Alltså anden är ju given från Gud. Du och jag kommer ju från ett evigt hjärta som ville ditt och mitt liv. Det står att Gud tänkte på dig redan innan världens grund blev lagd. Och utvalde dig att du skulle bli frälst genom hans son. Och Jesus Kristus är Guds öppna famn. Och Guds, vad ska vi säga, livboj som är utkastad till oss människor. Och när vi tar tag i Jesus så får vi del av den han är. Nämligen det eviga livet. Han kommer in i våra hjärtan genom den heliga ande. Och vi blir födda på nytt och blir Guds barn. Och Bibeln säger att vi går från död till liv. Från att vara förlorade till att vara återfunna. Och Jesus håller oss i sin starka hand. Så det är inte han som, vi som klamrar sig fast vid honom. Utan det är han som håller fast i dig. Och det är väldigt tryggt att veta att Bibeln säger så. Jesus har sagt att ingen kan rycka med dig ur hans hand. Så att den tryggheten är skön att ha med sig så här. Ty människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat, läser vi i Guds ord. Så även om det skulle gå dåligt för dig och mig en tid som vi fick höra i vittnesbördet, så är det ändå Gud som söker reda på oss. Det är han som drar oss in till sig och det är han som frälsar och föder oss på nytt. Det är sant, handtaget sitter på vår insida, vi kan öppna eller stänga. Men det är ändå Gud som söker upp oss. För Bibeln säger så här, Jesus sa så här i Johannes 6:44. Ingen kan komma till mig om inte fadern som har sänt mig drar honom. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Det står skrivet hos profeterna, det ska alla ha blivit undervisade av Gud. Var en som har lyssnat till fadern och lärt av honom kommer till mig. Så den kristna tron, det är alltså att öppna sig för Jesus, att komma till Jesus. Så det är ganska enkelt från vår sida, men Gud har mycket jobb med oss. För vi är sannoliken inte lätta att ha att göra med, vi människor. Det är vi inte. Ett annat ställe som jag har faktiskt på våran hemsida då. Jag tycker den är så bra. Det är från Johannes 6:37. Jag vill gärna läsa bibelverserna så vi vet vad Guds ord säger säkert. Jag vet att ni känner till detta. Men det är ändå gott att påminna sig om vem Gud är. Alla som fadern ger mig kommer till mig. Och den som kommer till mig ska jag aldrig någonsin kasta ut. Ty jag har inte kommit ner från himlen för att göra min vilja, utan hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sänt mig. Att jag inte ska förlora någon enda av alla dem som han har gett mig. Utan jag ska låta dem uppstå på den yttersta dagen. Ty detta är min faders vilja, att var en som ser sonen och tror på honom ska evigt liv, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Det är fadern som har gett dig och mig till Jesus. Vi är ju som sagt ganska individualistiska, så vi tänker ju ofta utifrån vad har jag fått och vad som har hänt med mig. Och det är ju sant, det händer i oss, men vi är faktiskt Guds kärleksgåva, faderns kärleksgåva till sin son. Det står ofta i Bibeln om att att vi är bruden och Jesus är brudgummen. Så det här är så stadigt, för det är faktiskt fadern som har bestämt att ge dig och dig och dig till sin son. Det är vad Bibeln säger. Ibland var det ju liknelse Jesus tog om att en konung gick ut för att ha bjuda in till bröllop och så här, vet ni. Så skickar han ut, och då är ju vi de som har blivit inbjudna, och Jesus är ju kungen förstås som har det här bröllopet. Och det är så skönt att vi alla, det finns gott om plats i Jesu famn. Vi är rätt så många olika. Och Gud är ju så stor, så vi kan glädja honom, glädja Jesus på något sätt, på ett unikt sätt som ingen annan kan. För vi har, precis som vi, som Bruno här delar i nattvarden, alla fått del av nåd av Jesus. Vi har inte gjort oss förtjänta av det här. Så egentligen kvar för oss att göra är att uttrycka vår tacksamhet till Jesus. Ge honom våra liv. Ge honom allt vad vi har och äger. Och följa honom för att vi vill göra detta. Och också för att vi vet att det finns inget bättre. För Gud är allsmäktig. Han är allvis. Gud är kärleken, står det. Och det innebär att du och jag kan omöjligt hitta på en bättre väg än vad han har för oss. För då skulle du måste vara lite bättre, lite smartare än Gud. Och det vill jag ju inte påstå att någon av oss är, även om man inte ska nedvärdera människor på något sätt. Men vi kan inte hitta en bättre väg för våra liv än den Gud har. För då skulle vi måste vara visare än honom, kärleksfullare och mäktigare. Och inget av det är vi ju ens i närheten av, naturligtvis. Så just som vi hörde i vittnesbörden är att få tag i Guds vilja, det är det absolut bästa. Du kan inte hitta något bättre, och du är aldrig lyckligare någon annanstans än vad du är i Guds vilja. För Gud ger en glädje inifrån. Så, som det går inte att förklara förrän man upplever den. Och hur får man tag i den egentligen? Ja, fienden till allt detta är ju jag själv då, som vanligt. Det är ju jag, mitt och mina, som man tror då ska bli lycklig om man gör ditt och datt, som vi fick höra också i vittnesbörden. Men vi glömmer lätt att sen syndafallet så är vi människor faktiskt avgudadyrkare. Och vad är med avguden då? Ja, det är ju jag själv. Jag vill, säger vi, bara precis vad Satan säger, jag vill. Och vi liksom, hela vår inre värld är ofta centrerat runt oss själva. Och det gör att man egentligen blir fånge på ett sätt. Och man blir sin egen slav. För man har ju då kontrollen i sin hand. För man har inte vågat lämna över till Gud riktigt. Och det blir som en inre kramp för oss människor. Och det är därför som Bibeln är så tydlig med det här som vi tycker låter lite jobbigt, med omvändelse. Omvänder och låter alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den heliga ande som en gåva. Men det är inte så konstigt, för det är Guds enda chans att få oss bort från oss själva och få upp blicken mot Jesus. För omvändelse betyder egentligen sinnesändring, om man tar den grekiska uttydningen så att säga då. Och på hebreiskan så är det, om man har gått ditåt så går man ditåt, kan man säga. De är ju praktiska i sin. Så det innebär att göra helt om, bort från sig själv mot Gud, kan man säga. Alltså lyfta blicken bort från mig själv upp till Gud. Och det fantastiska händer ju mer vi lär känna Gud. Det är att vi börjar ju lita mer och mer på honom. Och faktiskt misstro sig själv. Precis som du gav uttryck för i vittnesbörden. Att när jag väljer, det går det inget bra. Det blir tokigt. Och hittar jag lyckan i något på jorden, så blir det min största olycka. För det tar mig bort från Gud. Alltså det som jag fastnar i, för det gör vi människor så lätt. Det är just det som hindrar mig att ha det levande flödet med Gud. Så att även det gäller att lita på Gud. Han tar ifrån mig, om han tar ifrån mig en sak, så ger han mig alltid något bättre. Och vad är det som är så mycket bättre då? Han ger oss. Ja, han ger sig själv. Han ger av sig själv. Han visar mer av sig själv. Och när vi får vår glädje i Gud, och inte kanske något materiellt eller någon människa eller någon person eller något utanför Gud, då bär det ju här inne. Det bär. Det finns där in. Man har en källa med sig hela tiden. Och saker och ting liksom bleknar runt omkring. Ni känner säkert till att det som var så viktigt var inte så viktigt längre. För man har funnit något som är mycket bättre. Jesus berättar det här i många olika liknelser. Han talar om att hitta en pärla som köpa åkern till exempel. Pärlan, det kan man ju läsa på två sätt. Det ena är ju då om man ser att Jesus är den som hittar pärlan i dig och mig. Men lite oftare så läser man det som att Jesus själv är pärlan. Som man får tag i om man köper hela åkern då. Men hur som helst, poängen är ju ändå att Jesus vill vara. Gud vill vara källan i våra liv. Han har ju sagt, kom, om någon törstar, kom till mig och drick. Som tror på mig, hur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Av naturen så är vi människor knepiga, som sagt. Om man tar en beskrivning av människosläktet, så är det ju faktiskt så att vi föll, hela släktet föll i Adam och är under Guds eviga dom. Bibeln säger så här i Romarbrevet 3:10. Ingen rättfärdig finns, inte en enda. Ingen förståndig finns, ingen finns som söker Gud. Alla avvikit, alla blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. Punkt. Den beskrivningen gäller ju mig och den gäller alla i oss själva. Och det gör att vi blir ännu mer tacksamma, för då förstår vi ännu mer hur den här kärleksfulla guden som finns och som möter oss genom Jesus har dragit oss, trots att vi är så här i oss själva. Så när man läser Bibeln och ser beskrivningen av en själv, så blir man ännu mer tacksam. Förstår man med vilken kraft Gud har jobbat med oss för att få oss att öppna vårt hjärta för honom och ta emot Jesus. Det går inte så lätt. Det vet ju alla som försöker vittna för människor, att det går inte alltid så lätt. Det är många som, tycker jag, kämpar med näbbar och klor för att slippa höra om Jesus ibland när man vill prata om honom. Känner ni igen det? Att det är ganska trött. Och man tänker, varför är du så arg på Gud för? Jag menar, han vill det ju väl. Han erbjuder dig evigt liv. Och redan hjälp här på jordesidan och sen evig gemenskap. Jag förstår inte varför du ska vara så arg på honom. Men det sitter i syndafallet. Vår fallna natur är fiendskap till Gud, säger. Alltså, köttet är fiendskap till Gud. Köttet sinne är fiendskap till Gud. Så den gamla naturen får vi ju brottas med, och Guds recept är ju som sagt att överlämna sig till honom så att han får fylla oss, värma våra hjärtan och leva sitt liv genom våra liv och ut mot de människor som vi möter. Vi människor är också högmodiga sedan syndafallet. Ja, men hur kan du säga att alla är högmodiga, Mikael? Jo, för vore vi ödmjuka så skulle vi böja oss under Jesus och följa honom naturligtvis. Ett ödmjukt hjärta följer ju den herre som man har, va? Men det är ju inte alltid du och jag gör det. Så Gud har lite att jobba med i vår natur därför. För det är ett utslag av högmod som på något sätt gör att vi hellre styr våra liv själva än ödmjukt följer Jesus. Vi tror på oss själva men kanske inte litar på Gud. Medan Gud vill att vi ska börja lita på honom allt mer. Och kanske misströsta lite mer om den natur som jag beskrev här, eller som Bibeln beskriver, är vår, va? Det är inte mycket att lita på, enkelt uttryckt. Men det här blir en verklighet när vi lär känna Gud. Det är ju liksom en process. Man lär inte känna Gud på direkt, va? Hur lär man känna Gud då? Ja, först och främst så överlämnar man sitt liv så att han har något att jobba i. Alltså, och det kommer vi säkert på att man inte har gjort helt och fullt. För sen kommer Gud lysa på någonting som man visar att man inte har överlämnat. Det känner ni igen, va? Så vi är inte ens ärliga, va? Inte jag i alla fall. Det tror jag inte någon är. Utan när Guds ljus träffar oss, då ställer han våra hemliga synder i sitt ansiktes ljus och så ser vi att det var inte så bra som vi hade hoppats. Men även där möter han och så sätter han fri och bryter kedjor, bojor och band när hans ljus kommer och så han sänder sitt ord och befriar oss. Och den process, och då lär man känna Gud mer och mer och få större förtroende för honom. För man ser att han är genom god och har inga onda avsikter med dig och mig. Utan han hela tiden tänker det som är bäst. Kanske inte för stunden, men bäst för evigheten. Det är inte den lättaste vägen att följa Jesus. Det står inte så. Och ser man hur det har gått för många av hans lärjungar så har det ju kostat dem livet. Och det är inte från jordesidan sett varit det lättaste. Men jag är säker på, har en djup visshet över att när vi ser det från evighetens sida och det ljuset så kommer vi se att det var det bästa. Det låter svårt att se här nu, men vi kommer se det där. Jag har en djup visshet att det blir helt andra perspektiv där. Yes. Än vad vi har här. Så att det kan vara skönt att ha med sig när det kan vara jobbigt ibland. Men hur, och så läste vi här att det var att världen är under en dom. Vi läser från Johannes 3:16 så står det så underbart där Gud... Jesus förklarar lite om vad domen baserar sig på. Först får vi höra det underbara som vi känner till. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd. Eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Och detta är domen. Ljuset kom till världen. Och människorna älskade mörkret. Och inte ljuset. Eller hellre än ljuset säger många översättningar. Eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som lyder sanningen kommer till ljuset för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Eller som en del texter säger, manad av Gud, sufflerad av Gud. Här berättar Jesus för oss att vi kan välja, att man i domen egentligen får vad man har valt. Vi får alltså välja mellan ljus och mörker, vi människor. Och Gud tvingar ju inte oss, utan vi kan välja att öppna oss för Jesus som är ljuset. Och vi kan få det, och vi kan också stänga oss. För det. Vi kan välja att öppna oss för Jesus som är ljuset eller Satan som är mörkret. Och det vi väljer, det får vi. Här är lite farligt, men det är väldigt viktigt att observera att den gode i det här avtalet, det är Gud. Och den farlige, det är jag, alltså vi människor. För det är vi som kan stänga mot den gode guden och välja bort honom och liksom stänga våra hjärtan och bli hårda och som en del människor man möter som nästan talar med vrede om Gud. Va? Fast han egentligen bara har gett dem livet och gett dem gott. De får gå upp varje dag, solen lyser och man får mat för dagen. Han har varit god och snäll och gett dem saker och ting. Men så är man arg på honom i alla fall. Och det är ganska tydligt att Gud är den goda givaren och människan är den, vad ska man säga, ganska otacksamma mottagaren i många stycken. Så Gud är god, Jesus är god, han vill oss väl, hans väg för oss är den absolut bästa. Men varför ser vi inte detta då? Ja, det är oftast avsaknad av gudomligt ljus i våra liv. Vi har inte ljuset som liksom ska lysa så vi förstår. Och det där omvändelse och att öppnande av hjärtat mot Jesus, öppnande av hjärtat mot Gud själv är så viktigt. Så att vi kan ta emot det här ljuset och att vi kan lära känna Jesus genom att tala med honom, att lyssna på honom och framförallt att öppna hans ord. Att läsa hans ord. Jag brukar säga det att vill du lära känna Gud, så säg till Jesus: Jesus, fyll mig med din ande och tala till mig. Och så öppnar du Guds ord, kanske Johannes evangeliet eller Romarbrevet eller något sånt här. Johannes evangeliet är ju väldigt bra, för där berättar ju Jesus vem han är. Han talar om, och då får ju du och jag direkt veta vem vi talar med. Vilket är, gör allting mycket bättre. Och så kommer han öppna ordet på ett sätt som bara Jesus kan. Och han öppnar det personligt. Och han talar rakt in i vår situation. Och inte så sällan händer att han sätter oss fri bara rakt av med ett enda ord. Va? Och saker som har bundit oss och plågat oss bara släpper. Och jag kan inte förklara hur, men jag är ju heller inte den, i den position som Jesus är och de resurserna som han har. Så jag brukar säga, ska man hjälpa någon människa, så försök hjälpa dem till Jesus och öppna sig för honom och så börja läsa hans ord. Så brukar han ta hand om det mesta själv, så att säga. Och sen också ha gemenskap med andra kristna. För att, som vi förstår av Bibeln, så är det ju tillsammans vi är lemmar i Kristi kropp. Och man behöver slipning och det blir lite krocka med någon jobbig syster eller broder. Och man får ödmjuka sig och be om förlåtelse och börja om, och allt det där hör till. För vi är ju lite kantiga vi människor och behöver lite slipning och behöver ödmjuka oss lite grann och be om förlåtelse, för att det ingår i Guds skola för dig och mig. Och det går inte att uppleva riktigt ensam om man sitter i en vrå, utan man behöver vara med andra människor. Och be tillsammans med människor är oerhört nyttigt, för då blir man lite, man kan inte, man blir blottlagd inför Gud, va. Man måste ju vara naken inför Gud, så bildligt talat nu förstås, alltså öppna sitt hjärta i bön om det ska bli något möte med Jesus. Och då är det naturligt att man också blottar sig för varann. När man pratar med varann och umgås och ber för varann och så. Så är det något man växer i, så är det en bönegemenskap. Där man kan också vara så ärliga som möjligt inför varann. Och berätta: så här har jag det. Jag vet inte så det som står i Bibeln att det ska vara, men jag har det så här. Det är många saker jag kämpar med. Och det fungerar inte för mig. Skulle du kunna hjälpa mig att be? Ja visst, jag känner igen det där, kanske någon säger. Jag har lite åt det hållet jag har med. Och då kan man börja vara ärlig inför Jesus. Och han böjer sig ner och hjälper och lyfter. Det står i Bibeln att vi ska vara som barn. Och barn, i alla fall när de är riktigt små, vet ni. De pekar och farbrorna står näs och allt sånt där. Det är liksom, de säger så ska inte vi göra kanske. Men man ska i alla fall vara en form av ärlighet som gör att det kan bli både lättare att umgås med varann. Men också, vi får starka möten med Herren. För han möter ju dig och mig där vi är i hjärtat, inte där vi borde vara. Så att säga. Så det är väldigt skönt att också få be tillsammans i en församling. Och det uppmuntrar jag alla att vara med i. För det börjar en process där som kanske inte kan ske på samma sätt om man är ensam. Plus då alla bönesvar vi vet som Gud har lovat från sitt ord. Men just nu tänker jag på den här förvandlingen som Herren också gör i våra liv. Så allting börjar med att vi öppnar oss för Jesus i bön, både tillsammans och enskilt, och för hans ord. Och var inte rädd för att säga som det är, för Gud vet redan om det. Det kan vara trösterikt att veta. För det var en tid när jag var ny, då tänkte jag att jag måste visa Gud min bästa sida. För att annars blir han ju besviken på mig, och jag lever inte upp till det här. Men det där gick inget bra för mig. Så att vartefter så förstår jag att det är bättre att säga som det är. Jesus, jag har stora problem, det fungerar inte alls för mig. Hjälp mig. Och då börjar han ju hjälpa på sitt sätt. Man vet ju inte riktigt hur han gör, för vi är alla olika. Men han hjälper ju, va. Och han kommer och möter. Och på olika sätt. Så att i honom har man en trofast herde, vän och en själens vårdare, som det står i Bibeln. Däremot så vet vi ju också hur allvarligt det är att stänga för Jesus. Så ibland kan det vara kanske inte så uppmuntrande, men ändå skönt att veta vilket val vi har att göra. För vi kan läsa från Uppenbarelseboken till exempel. Det talas ju om till domen då, som kommer i 20. Vi vet ju att när vi har öppnat vårt hjärta för Jesus, han har kommit in i vårt liv och vi förblir i honom, medveten relation, även om det går aldrig så knackigt ibland, så vill vi vara tillsammans med honom. Och han har ju lovat då att hålla oss i sin hand och ta hand om dig och mig tills den dagen det är dags för oss att lämna jordelivet, så att säga. Men om man stänger sig för Jesus, så är man ju kvar i den gamla skapelsen som är under domen. Och då kommer ju Gud, som vi läser om här, att handla med en efter en synder. Alltså man kommer få stå till svars för varje överträdelse och varje synd. Men när man är Jesus Kristus, så är ju, har ju domen redan gått över vår frälsare. Och man är renad i hans blod. Och Gud ser inga synder, för har vi bekänt våra synder, säger Guds ord, så är han trofast och rättfärdig. Så han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Och han har sagt, jag ska i nåd förlåta dem deras missgärningar. Deras synder ska jag aldrig mer komma ihåg. Och Gud kan omöjligt ljuga. Så är vi Kristus, så behöver vi inte stå till svars för våra synder. Däremot så kommer vi få en belöning för en trofast tjänst och en granskning av våra liv. Men det är ingen fällande dom i den typen av domstol. Kristi domstol skiljer man ifrån den här domen som vi kallas den slutgiltiga domen, som vi ska läsa några stycken här nu. Jag bara gör några kommentarer, för jag tycker det är så gott att lägga Guds ord som grund där, så man vet att vi är på evigt stadiga saker. Så jag läser från Uppenbarelseboken 20:11. Och då blir man ju så glad att man får vara med tillsammans med Jesus och får vara i honom. För där står det så här: jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg de döda, och döda är sådana som är skilda från Gud. Man död i biblisk bemärkelse är skilsmässa, alltså skild från Gud. Både stora och små stod inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och livets bok är ju en bild på livet i Jesus Kristus. Alltså, så även i den här domen så är det uppenbarligen att livets bok finns där. Det finns alltså människor som på något sätt befinner sig i Jesus Kristus och på det sättet är på väg till himlen. Vilket gör mig väldigt glad. För det hoppas man att så många som möjligt ska välja, naturligtvis. Och de döda, alltså de som var skilda från Gud, blev dömda efter sina gärningar, efter vad som står skrivet i böckerna. Och havet gav igen de döda, alltså de som var skilda, som inte hade Jesus i livet och inte var födda på nytt, som fanns i det. Och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem. Och var och en dömdes efter sina gärningar. Döden och helvetet kastades i eldsjön, det vill säga eldsjön är den andra döden, alltså den slutgiltiga skilsmässan från Gud. Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön. Så att här ser man livets bok, alltså livet i Jesus Kristus, det är din och min räddning. Precis som vi glädjande firade i nattvårdsfirandet, där det är Jesus vi har rening och är vita från våra synder, rena i hans blod. Och att det, som vi läste i början, det är han som har sökt upp dig och mig. Det är han som har fött oss på nytt. Men det är ändå jag som måste öppna och välja ljuset, precis som Jesus läste här. Eller Jesus sa här, vi läste. Och här inför Guds domstol kan man bara komma med någon annans rättfärdighet. Inte vår egen godhet eller rättfärdighet, för då är vi faktiskt evigt förlorade, som vi läste här. Det håller inte. Men nu är det så fantastiskt bra, och det vet ju ni, och jag ska påminna om det idag, att Gud erbjuder oss en egen rättfärdighet, sin egen rättfärdighet. Så om man läser från Romarbrevet 10:1, bara några rader, så ska vi läsa det fantastiska som vi vet är sant. Bröder, skriver Paulus, min hjärtas önskan och min bön till Gud för dem är att det ska bli frälsta. Han pratar här om judar. Jag kan vittna om att det hängivet tjänar Gud, men det saknar den rätta insikten. Det känner inte rättfärdigheten från Gud, utan strävar efter att upprätta sin egen rättfärdighet och har inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. Ty Kristus är lagens slut till rättfärdighet för var och en som tror. Jag tar ett ställe till som just trycker på det, och det är första Korinthierbrevet 1:27. Och där tycker jag det är så skön beskrivning på vilka man känner igen sig i. Jag känner igen mig mycket bra i den här beskrivningen. Och jag hoppas att ni också gör det. Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta det visa stå där med skam. Och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam. Och det som för världen var oansenligt och föraktat av det som inte var till har Gud utvalt för att göra till intet det som är till, för att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Honom, alltså Gud, har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus. Du är där. Det är skönt. Som Gud för oss har gjort till vishet och rättfärdighet, helgelse och återlösning, för att det ska ske som står skrivet: den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Tänk att Guds rättfärdighet är en person. Jesus Kristus. Och Guds rättfärdighet sitter idag på Guds högra sida och ber för dig och mig. Och så bor han också i din ande genom den heliga ande. Så han är inte långt borta. Gud har en egen rättfärdighet. Och han bor i oss, för vi är födda på nytt och har en levande relation med Jesus i tro. Och när vi har Jesus så kan vi, vad ska man säga, då kan vi slappna av på något sätt i och vila i Herren. Och som det står i psalm 37, jag läser bara, vi ser så mycket oroligt runt omkring oss. Bli inte upprörd över det onda, avundas inte den som gör orätt. Ty snart klipps det av likt gräs, som gröna örter vissnade. Förtrösta på Herren och gör det goda. Bli kvar i landet och sträva efter trofasthet. Ha din glädje i Herren. Han ska ge dig vad ditt hjärta begär. Den här sista versen har jag tänkt på. Ha din glädje i Herren. Han ska ge dig vad ditt hjärta begär. När jag läste det där för många år sedan och läste det liksom, hur ska jag säga, i köttet, då började jag ju önska mig massa saker och sånt som jag ville skulle ske. Jag tänkte, om jag har min glädje här, då ska jag få göra som jag vill och få en massa grejer. Och träffa den och den personen som jag önskade då. Men sen förstår jag att det är nog lite djupare än så, att om jag har min glädje här, vad är det jag längtar efter då? Ja, det är ju Herren. Och då ska han ge vad mitt hjärta begär. Alltså han kommer möta den människan som längtar efter honom. Det kanske är det som är lite djupare. För han vet ju vad du och jag egentligen behöver för att vara lyckliga, ha frid och komma rätt, va. Och det var kanske inte alla de sakerna eller personerna eller vad ska jag säga, upplevelserna som jag då stod efter när jag läste det från början. För jag läste utifrån jag, mitt och mina, om ni förstår det här. Ja, ni vet tidsandan som är, va. Förverkligade själv. Jag såg inte att Jesus har ju allt jag behöver. Men vi är på väg att lära känna Herren. Och det blir liksom, när Herren är ens glädje så blir ju, för vi tänker ju ofta, vad ska man göra för att bli lycklig? Alla människor vill ju bli lyckliga då, och det ser vi ju. Man erbjuder ju många, hur ska vi säga, olika saker som man tänker ska leda till detta. Men ska man vara lite ärlig så är ju inte folk så jättelyckliga ens när de har upplevt det här som de beskriver och tror de ska göra dem lyckliga. Utan det blir som ett jagande efter vind som Bibeln skriver, va. När du är där så var det ju nästan bra. Och så vidare, va. Men lyckan tror jag är en biprodukt av att man har sin glädje i Herren. För att det, som sagt, den lyckan Herren ger är så djup. Och den är inte den här ytliga så att det liksom bara skakar alltid av glädje. Utan den är djup där inne. Och det är en inre ro. Och den liksom påverkas inte av andra omständigheter som är runt omkring. Som till exempel, ja, låt oss säga att det blir förföljelse till exempel här i Sverige. Då ändras ju omständigheterna ganska drastiskt. Man har inget yttre riktigt. Och man har ju hört många vittnesbörd om människor som sitter i fängelse och är saliga och lyckliga. För Herren ger som glädje. Det där har inte jag upplevt, men att jag förstår att det finns det att hämta Herren. Och ni känner säkert igen det när Herren bara ger er inuti glädje och frid. Va? För man har öppnat sig för honom. Och som sagt, allt som vi har större glädje och lycka i än i Gud själv, det blir egentligen vårt olycka och vårt fall. För det är sånt som kommer leda oss i, ja, man blir konflikt med Herren. Så det är liksom inte mycket att stå och jaga efter egentligen. Den här bibelställen kom så starkt för mig så jag ville läsa den. Jag förberedde för det här. Det är från psalm 73. Och jag kan läsa från psalm 73 och vers 21. När mitt hjärta förbittrades och jag kände styng i mitt inre, då var jag oförnuftig och förstod ingenting. Som ett djur var jag inför dig. Men jag är alltid hos dig. Du håller mig i din högra hand. Du leder mig med ditt råd och tar sedan emot mig med ära. Vem har jag i himlen utom dig? Och när jag har dig frågar jag inte efter något på jorden. Och men min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt. Till det som är fjärran från dig går under. Du förgör alla som trolöst sviker dig. Att vara i Guds närhet är lycka för mig. Jag tar min tillflykt till Herren, Herren, för att kunna tala om alla dina gärningar. Hur finner vi den här relationen med Herren då? Ja, vad sa Jesus när han gick runt? Han sa, följ mig. Följ mig, sa han. Och vi människor är sedan syndafallet slavar på ett eller annat sätt. Vi kan läsa från Romarbrevet hur det beskrivs. Vi kan ta från Romarbrevet 6 och 13. Det hade talats om vad Gud har gjort. Och sen står det så här. Ställ inte era lemmar i syndens tjänst som vapen åt orättfärdigheten. Utan ställ er själva i Guds tjänst. Ni var döda, men nu lever. Alltså ni var skilda från Gud, men nu har ni liv. Nu är ni tillsammans med Gud. Jesus har tagit Gud, Fader i ena handen och dig i den andra. Och det är förbindelse mellan oss. Vi har Guds ande bor i oss. Och ställ era lemmar i Guds tjänst som vapen åt rättfärdigheten. Synden ska inte vara herre över er, ty ni står inte under lagen, utan under nåden. Hur är det alltså? Ska vi synda eftersom vi inte står under lagen, utan under nåden? Naturligtvis inte. Vet ni inte att om ni gör er till slavar under någon och lyder honom, då är ni hans slavar. Och det är honom ni lyder, antingen under synden, vilket leder till död, alltså skilsmässa med Gud. Eller under lydnaden, vilket leder till rättfärdighet, alltså en rätt relation med Gud. Men Gud vare tack, ni var syndens slavar, men har nu av hjärtat blivit lydiga mot den lära som ni blivit överlämnade åt. Och så kommer det här som är så starkt. Nu är ni slavar under rättfärdigheten sedan ni har befriats från synden. Alltså, det Bibeln visar här är att människan är slav hur som helst. Antingen under synden eller så under rättfärdigheten. Så får man då ställa sig själv frågan, vem slav är jag? Och sen står det här, sedan ni har befriats från synden. Det tycker jag är fantastiskt. Det står inte när ni har skärpt till er och blivit lite duktigare och gjort sig av med det. Utan när Gud har satt er fri från synden. När ni har befriats från synden. Det är inget som du och jag ska göra själv. Vad ska vi göra? Vi ska uppnås för Jesus. Det är han som sätter fri. Det är han som får bojen att brista. Det är han som gör miraklerna i våra liv. Paulus säger så här på ett ställe. Vandra i anden så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Till köttet söker det som är emot anden. Och anden söker det som är emot köttet. Tänkte ni på att det var anden som sökte emot köttet? Det var inte du eller jag som strider mot köttet. Det är anden. Då måste vi alltså släppa fram anden. Hur gör vi det? Att även vi träder tillbaka och öppnar oss för Jesus. Hjälp mig, Herre. Kom du. Kom igenom. Fyll mig med din ande. Sätt mig fri, Jesus. Jag kan inte själv. Då tar anden över, va? För det Jesus är, det kommer anden. Det Jesus går in, det går anden in. Och det är det som är så skönt, att det är Herren som sätter fri. Det är Herren som sätter fri. Det är inte du och jag som ska skärpa till oss på det sättet. Vi ska överlämna våra liv. Vi ska öppna våra liv för Jesus. Vi ska ta emot allt från honom. Vi kan få bekänna vår svaghet och vår oförmåga att sätta oss själva fria. Och då står det att han befriar oss. Och det är segervägen, hela vägen i vårt kristna liv. Nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig, skrev Paulus. Och då menar han det. Det var inte en fin fras som att det borde vara så. Utan han hade gett upp. Han hade kämpat allt vad han orkade och det gick inte. Det kan ni läsa om i Romarbrevet 7 om ni vill, hur det gick när han försökte själv. Och vem vill inte räcka upp handen på att man har försökt det? Och leva det kristna livet i egen styrka. Det är som att köra en bil utan motor ungefär. Och dra med kraft. Va? Men sen när Jesus sätter sig på förarsidan, då är motorn igång. Va? Då börjar han trycka på med sin ande. Och man blir nästan förvånad hur det kan gå så bra. Va? Ni känner igen det där, eller hur? Han börjar verka och man känner värme och kärlek till människor. Och det börjar flyta, relationerna blir smidiga. Jag förstår inte hur det går till. Men det är Jesus som ska ha all ära, för det är han som gör det. Och vi får öppna oss för honom. Just det. Så att då ska inte jag säga så där jättemycket mer än så. Utan vi får helt enkelt överlämna oss till Herren. Och ta emot allt det goda som vi vet att han vill ge oss, dig och mig. Och gå vidare här i mötet och be till Herren, så får vi se om hur Herren leder det vidare. Och vi, förstår jag också, kommer lämna utrymme för lite förbön och så för den som önskar. Och vi börjar prata med Herren helt enkelt. För varje predikan och allting ska egentligen leda fram till ett möte med Jesus. Det är ju det som är själva saken. Annars är det ju inte så meningsfullt. Så att vi får se vad Herren gör här. Vi tackar dig, Jesus. Vi tackar dig, Fader Gud i himlen, för din underbara kärlek till oss, Herre. Vi tackar att det är du som har gjort verket i våra liv. Tack att du har lagt din ande i vårt bröst, Herre. Vi prisar dig. Tack för kedjebojor och band som brister i våra liv när vi öppnar oss för dig, Herre. Tack att du sätter fri det vi omöjligt kan göra själva, Jesus. Tack att du möter idag människor här i vår gudstjänst, Jesus, på ditt sätt, Herre. Välsigna människor. Möt med människor, Jesus. Låt ny tro och nytt hopp födas, Herre Jesus. Låt den som kämpar få öppna sig och vila i dig, Herre. Och bli satt fri av din mäktiga kraft, Jesus. Tack för kedjor, bojor och band som brister i Jesu namn. Tack att du fyller på, Herre, med din godhet och din nåd, Jesus. Låt du vara stor och vi små, Herre, vi ber. Gode Gud, kom och möt och välsigna, Jesus. Jesu namn tackar vi dig för allt. Amen.
Tack, Jesus. Jag kan det här som sådan, Gud, vi kan det verkligen. Vi kan det här sången.